Radioplay.
Ska vi börja med det roliga direkt, eller?
Innan vi säger bienvenue à mord mot mord. Vi ska ju till Frankrike.
Ja, det här är väl en franska vecka. Nej, det är
nästa vecka.
Nej, nästa vecka.
Jag tänker vi värmer upp
lite. Ja, men det är bra. Jag är ju inte språkligt begåvad. Och allra minst när det kommer till franska.
Jag har ju läst franska, men det där stoppar det.
Men en gång när jag gjorde ett franskt fall var det någon som sa att jag hade bra uttal.
Jag tror att du har det.
Jag tror att den personen vill vara snäll.
Det tror inte jag.
Och det uppskattar jag.
Du har ju så, din dialekt är ju så som att du sjunger.
Och, tack snälla.
Jag tror att...
Vänta, min vanliga dialekt eller när jag pratar franska just?
Din vanliga.
Okej. Okay.
Och är det inte något sånt att om man är musikalisk är man bra på dialekter? Oh. Eller har man... Just
det. Jo, men det är ju det som gör det är ju att jag är så otroligt musikalisk som gör att jag härmar alla andras dialekter.
Mm. Precis.
Precis. Skitsamma. Men vad var det? Nu har vi sagt hej.
Hej.
Jag heter Karin André, du heter Anna Sandell. Det här är Mord mot mord.
Ja.
Nu berättar vi om det roliga.
Vi ska på turné.
Oh, det är så sjukt.
Det är helt
det
sjukt.
Det är så himla
sjukt. Mord mot mords första livepods-turné.
Mord mot mord. On fucking tour.
Ja.
Alltså det är...
Har vi börjat stripa turnébussarna?
Japp, det har vi. Har vi börjat skaffa groupies i alla olika städer redan på förhand?
Jag har inte det, har du det?
Jag har påbörjat det arbetet.
Såklart att du har.
Nej, men vi ska åka, vi gör fem stopp.
Ja.
Förhoppningsvis kommer vi i fortsättningen, eller framtiden, vara på fler turné, eller på att säga.
Mm.
Men vi börjar här.
Ja.
Och när vi släpper det här avsnittet så är biljetterna ute på
Tixter.
Och okej, ska vi nu berätta var vi kommer?
Och vi kommer ju länka dit i vår grupp.
Ja, ja, självklart. Mm. Som det ska länkas. Mm. Kanske ett Facebook-event eller flera.
Ah.
Okej, ska vi berätta vart vi ska?
Ja.
Ska jag börja?
Du börjar.
Okej, så den 25 oktober kommer vi till Norrköping.
Och den 26 oktober kommer vi till soliga Malmö.
27 oktober i regniga Göteborg.
1 november är vi i min hemstad.
Stockholm.
Min födelsestad, Stockholm.
Och då, det här är ju också, det är alla helgorna.
Mm.
Det är perfekt. Det är starkt. Och den 2 november, sista turnédatumet.
Kalmar.
Då kommer vi till Kalmar. Och Anna har lovat att hon ska uppröra alla som kommer med hennes imitationer av Sveriges dialekter. Många olika dialekter. Så att, okej, köp biljetter nu.
Mm.
Vi är som vanligt.
Det är begränsat antal biljetter.
Ja, det är det. Vi har inte hyrt Globen.
Inte än.
Inte än. Inte heller den här gången. Vi är ju som vanligt ändå lite rädda att ingen ska komma och tycka om oss.
Det är vi ju. Men vi vill ju också säga att håll er framme. För att förra gången så sålde det slut på bara några timmar.
Typ 12 timmar så var alla slut.
Mm.
Så att det är större ställen i liksom Stockholm och Göteborg i den här gången. Men ändå, skynda på.
Mm.
För vi
och det
vill
som är så bra är att även om vi inte bara är i de här fem städerna just nu,
ja,
så kan man ju faktiskt åka till någon av de fem städerna.
Det är verkligen sant.
Mm.
Till exempel Norrköping.
Mm.
Kan man åka till från Linköping?
Till exempel.
Till
och Nyköping.
Nyköping kan man till exempel åka till Stockholm eller kanske till Norrköping.
Ja, det är sant.
Man kan gå på båda.
Ja.
Ja, följ och med oss på turné.
Nästa turné, och nästa turné så kanske vi också är lite längre norrut. För nu håller vi oss i väldigt mycket i södra Sverige. Men vi har inte glömt er som är norrut.
Nej, alltså vi tänker på er norrut och i resten av Sverige dagligen.
Ja.
Så att kom och kolla på oss.
Ja.
För det känns jättenervöst och vi behöver vänliga ansikten i publiken. Också att vi äntligen ska börja fixa merch.
Det ska bli otroligt kul.
Så att om man kommer på turnén, vi kommer börja med att sälja merchen på turnén. Mm. Och sen efter det så kommer vi släppa det även för folk som inte har varit där.
Ja.
Så att det kommer finnas chans att köpa det. Men från början så blir det en turnégrej.
Vi börjar lite där.
Exakt, precis.
Lite förhandsvisning.
Det ska bli så jävla roligt.
Det ska bli otroligt kul. Och förra gången vi hade livepodd i Stockholm, det var ju typ
det
mest otroliga vi... jag har gjort.
Ja, det var så jävla roligt. Mm. Men också att jag redan nu har så vaknat flera gånger på nätterna och varit så här.
Jätteläskigt. Ja.
Jätteläskigt. Mm. Och också en annan grej som jag vill säga. För vi kommer väl ändå försöka göra åtminstone ett lokalt fall i varje stad. Tänker jag.
Mm.
Någon av oss. Så att tipsa oss om spännande fall från era hemstäder. Obs. Äldre fall.
Mm.
Inte nya fall.
Nej.
Utan gamla spännande fall som ni tycker att vi borde prata om när vi kommer och hälsa på er.
Yeah.
Så att det var det in tour news.
Mm.
Vad finns det för andra news? Hur är det med dig? Du har varit på Svalbard.
Jag har varit på Svalbard.
Det är så jävla sjukt. Såg du en isbjörn?
Jag såg tyvärr inte en enda.
Inte ens en liten.
En kollega som jag var där med. Han har varit där flera gånger i och för sig. Men på
Det är också
så
sjukt att man bara, nej, jag är ju på Svalbard ganska ofta.
Ja,
jag har skaffat sommarställe på Svalbard.
Pappa skojade om det. Men han har sett 3 stycken isbjörnar.
På en och samma gång eller utspritt?
På en och samma resa. Men de lever inte i flock.
Ah.
Så att de är alltid ensamma. Men väldigt intressant nu, för vi fick också ett föredrag om isbjörnar.
Okej.
Det kändes lite som att när man gick i skolan, du vet.
Ja,
jag ska hålla föredrag om isbjörnar. Isbjörnar.
Så hade man gjort en sån, du vet, väggtidning.
Mm. En plansch.
Finns det någonting som du känner att du lärde dig på?
Ja, isbjörnens bröstmjölk. Har...
Vänta. Hur lång var den här föreläsningen om ni hann till isbjörnens bröstmjölk?
Kanske typ 25 minuter. Alltså det var länge.
Rakt på.
Isbjörnens bröstmjölk har en fetthalt på 40-60%.
Och vad har typ människans?
Typ mellan, jag tror det var mellan 3 och 8 eller något sånt där.
Åh jävlar.
Mm. Och alltså mellanmjölk, som kanske är den mest druckna mjölken.
3% va?
1,5%.
1,5%, 3% röd. Mm. Men gud, det kommer ut i form av mjukglass. Eller vad är liksom grejen?
Vispad grädde.
Ja.
Men och det är väl för att de behöver liksom
fett för att typ för att det är kallt.
Ja.
Mm.
Men det tycker jag
faktiskt var ändå ganska intressant fakta.
Det tyckte jag faktiskt var ganska intressant.
Och
man ska hålla sig undan
isbjörnar
generellt. Mm. Men en riktigt farlig isbjörn är en smal isbjörn,
för den är hungrig.
Då är den hungrig.
Och också smala isbjörnar är det sorgliga som finns.
Ja.
Eller inte det all vi gör på
men det är otroligt. Men det är otroligt sorgligt faktiskt.
Ja.
Och ja, men det var faktiskt ganska intressant.
Ja, nej, men vadå? Isbjörnar vill man ju höra mer om.
Det är ett spännande djur.
Ja, men också att jag...
En annan intressant sak.
Om isbjörnar.
Ja. Sista. Jag lovar att det är sista.
Gud ja, björn mot björn.
Det är parningssäsong.
Okej.
Okay. Typ i mars.
Ja, kan man inte relatera till.
Nej. Men det är då jag tänker att det är hög tid för isbjörnar. Mm. För då är det så mycket vinter och så här.
Just det. Det är då de känner sig allra sexigast.
Typ.
Ja.
Och så är det parningssäsong. Och så går hela sommaren utan att det här ägget som kanske har blivit befruktat fäster sig. För det fäster sig bara i livmodern hos isbjörnen om den har lyckats äta tillräckligt mycket under sommaren. För att annars kommer den inte kunna liksom,
överleva med, alltså den kommer inte klara av en graviditet.
Nej. Så att om den inte har fått i sig tillräckligt mycket mat under sommaren så försvinner det här ägget, typ löses upp i kroppen i typ oktober. Alltså det är typ så 4 månader.
Vänta, då löses det upp?
Jag vet inte exakt vad som händer, men det är någonting med hormon...
Man kanske får det ute. Det kanske får bli isbjörns mens.
Kanske.
Mm. Men gud
vad sjukt. Det tyckte jag också var ganska intressant.
Verkligen. Om människor hade haft det problemet, eller hade haft den situationen, så hade jag inte haft det problemet. Det hade varit, jag hade alltid ätit tillräckligt.
Jag med, 100%. Gud, man hade haft så många barn.
Men en grej som är lite fascinerande med det här är att du tyckte att 25 minuter var ganska långt. Jag tyckte att det var ganska
men det
kort
var så här,
tid
under en middag.
För att ha hunnit fram till bröstmjölken, till upplösta äggen. Alltså, Det var en person som var ganska fokuserad just på reproduction. Men det kanske är för att de är lite
de är
hotade, så det är därför.
Mm. Nej, men, och det kändes också långt för att det var under tiden vi satt åt middag.
Jag vet, var det då du fick en soppa?
Ja.
Berätta om soppan.
Det var en samisk högtidligt soppa som heter bitos.
Och vi kan ju vara ärliga med att du hatar soppa i allmänhet.
Precis.
Alltså soppa är en typ den sämsta formen av mat du vet.
Ja, för man tuggar ingenting.
Vad var det i?
Det var typ vatten.
Mm.
Alltså buljong kanske,
ja.
Men väldigt smaklös buljong.
Ja.
Stora potatisbitar.
Gott, du gillar stor, inte.
Jag gillar inte potatis.
Du gillar inte potatis. Nej. Okej, jag vill äta
stora morotsbitar,
gott.
Stora lökbitar,
ja.
Och sen ren.
Gott!
Det var verkligen inte gott. Alltså det
men
var
jag
verkligen,
hade tyckt det.
Nej, du hade inte tyckt det. Det var ingen som tyckte det var gott. Det var helt, och sen så hade hon tillagat den över öppen eld.
Ja, också gott.
Ja, det kändes ju härligt.
Ja.
Men den var inte varm.
Okej, nej, det har jag svårt för.
Så att det var en man som var med på resan som var typ så här, han bara, jag trodde vi skulle få någonting efter. Eftersom det här liksom var kallt.
Just det.
Så han trodde typ att det var en förrättssoppa.
Ja, jag fattar.
Så han gick och satt sig i restaurangen på hotellet när vi kom tillbaka och åt en extra middag. För det var liksom det vi fick. Ja, jag var i alla fall besviken. Det vill jag bara säga.
Nej, jag fattar. Jag tycker att som grund, men jag är ju väldigt förtjust i soppa.
Ja, det är ju
jag är, idag kanske jag borde äta lite soppa.
Ja.
Ja.
För du är ju sjuk.
Aj, jag är verkligen sjuk. Mm. Och dum i huvudet. Riktigt korkad idag. Det kommer bli kanon där. Det är därför vi är hemma hos mig.
Mm.
För du har fått åka till mig i din stackare. I mitt
det var inga konstigheter.
Extremt,
det enda som var trist var att det började regna på vägen hit.
Oh, fan, förlåt.
Alltså. Och hösten har verkligen anlänt.
Jag vet, men jag tycker att det är så jävla skönt.
Ja, men nu är man i det där mellanläget när man inte vet hur kallt 11 grader är. Så man går ut typ barbent för att man tror att det är sol.
Jag var plockad svamp i helgen, det var otroligt mysigt.
Gud, vad mysigt.
Nu är det enda jag vill göra och det enda jag vill äta.
Mm, det är ju så jävla gott.
Det var grymt.
Mm.
Vi var ute i Tyresta.
Mm.
Väldigt fint.
Jag vet inte om jag har varit där, men jag vet vad det är.
Mm.
Men jag tänkte på det på Marcus Instagram, att du var väldigt så stadsklädd för att plocka
svamp. Men jag har ju inga liksom jeans eller så.
Mm.
Så funderade på om jag skulle ha träningsbyxor på mig. Men också, jag tror bara att ja, tack. Jag fattar att man tänker typ så här, klänning
och så tunna strumpbyxor.
Men något måste man ju ha till sin klänning.
Ja, nej, alltså det var ingen kritik.
Jag var kritik.
Jag var bara förvånad.
Nej, men för mig är ju det mina vardags, du vet, jag tänkte säga bara, vad är det bekvämaste jag har? Ja, men det är den här klänningen.
Jag fattar hur resonemanget gick.
Ja, men jag förstår också din fundering.
Ja.
Äntligen har vi nått konsensus i den här hela podden.
Ja, det ligger kanske lite närmare till hands av de två valen för mig att välja träningskläder.
Jag vet, men grejen är att jag visste inte riktigt hur långt, jag visste inte hur liksom skogigt det var.
Nej,
och jag tycker ofta att det är lite...
Ni lyckades ju uppenbarligen få mycket svamp.
Så jag menar, jättemycket. Det
kanske,
men det är
ju
för att jag är väldigt bra på att hitta svamp.
Jag är väldigt
Marcus,
dålig.
Marcus, sådär.
Mm, det är skitsvårt och trist.
Nej, vet du varför jag gillar det? För att det är egentligen bara att man är i skogen, men man har ett uppdrag. Och jag reagerar ju bra på sånt.
Jag tycker det är tråkigt. Jag förstår dig. Men ska jag berätta varför jag tycker det är tråkigt?
Ja.
För att man går så jävla långsamt.
Jag fattar.
Jag vill liksom ha en typ en rask promenad genom skogen.
Jag förstår.
Och det går inte.
Nej, det går absolut inte. Eller det går ju om man inte vill hitta någon. Men vet du vad, vi kan åka dit. Kan du gå på de här stigarna? Så kan jag irra runt emellan. Så ses vi sen
vid bra.
Bussen.
Det är jättebra. Låt oss göra det.
Så otroligt. Otroligt dåligt umgänge. Mm.
Vi kan ha sån walkie-talkie. Karin, Anna till Karin, kom.
Nej, men jag tappade bort Marcus flera gånger. Och så tappade bort Marcus exakt samtidigt som jag hittade jättemycket gula kantareller.
Ah, Claire Wikholm.
Marcus pratade också om det här. Att hon hade varit i skogen.
Ja, hon blev ju hämtad. Alltså hon var ute borta en hel natt och blev hämtad med helikopter.
Vad hade hänt?
Hon hade varit och plockat svamp och irrat bort sig.
Fan vad hon har irrig.
Ja, hon har sån irrig aura verkligen. Ja.
Men jag älskar henne.
Mm, hon är superhärlig. Och när jag berättar den här historien för någon annan, för att det ligger uppenbarligen nära till hans med och dra till den, så får jag prata om svamp som jag inte har någon egen relation till det, så sa de, ja, så började han berätta en scen ur, vi hade ju i alla fall tur med vädret.
Jag har aldrig sett.
Inte jag heller. Så det var typ att jag bara, gud, det är nog inte min generationsfilm.
Han bara, jag är två månader äldre än dig, men tack snälla.
Nej, han var gammal.
Han var fan gammal. Nej, men jag insåg ju snabbt att jag ändå, alltså det gick ändå ganska fort att jag var så här, Ja, det är ju tråkigt att jag har tappat bort Marcus nu. Och jag ropar på honom. Men jag ropar på honom medan jag liksom aldrig slutade plocka gula kantareller.
Såklart, du kunde inte lämna.
Jag kunde inte lämna dem.
Men Marcus och Claire Wikholm har väl lite samma.
Lite samma glasögon.
Marcus är den manliga Claire Wikholm. Både i svampskogen och i livet.
Erik. Nej, vad fan, ska vi...
Vi kör.
Ja. Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar på nätet.
Ja, och som mord mot mordlyssnare så kan du göra en extra bra deal. För om du går in på refunder.se/mordmotmord och blir medlem där och så gör du ett köp för minst 200 kronor inom 2 veckor så får du ett mobilskal från Ideal of Sweden på köpet.
Så det är
plus pengarna du får tillbaka.
Exakt. Skal, pengar, stötta oss.
De tre viktiga grejerna.
Det är den tre heliga treenigheten.
Precis.
Och om man vill få hjälp att få pengar tillbaka så laddar man ner refunder-knappen. För då säger den liksom till. När du så här googlar någonting som du vill köpa så säger den till så här, om du köper det här så får du pengar tillbaka.
Mm.
Superenkelt och väldigt bra.
Användbart. Så refunder.se/mordmotmord 200 kronor minst 200 kronor inom 2 veckor och så får du ett helt gratis mobilskal.
Japp.
Hej.
Vet du vad, Anna, jag tycker att du ska ta chipsen lite närmare till dig. Så att du har dem som...
Liksom, men då kommer det låta...
Jag vet, du kan hålla bort micken och sen så...
Men jag köpte ju chips till oss.
Ja, jag vet. Men jag kommer äta när du poddar. Alltså ja, när du poddar. Vi spelar in de här poddarna var för sig. För vi står nämligen inte ut med varandra. Det är också vi, därför vi under den här turnén kommer åka i separata tåg.
Och köra en stad åt gången.
Ja, ja, nej. Alltså, det är inte som att du är i Norrköping samma dag som jag.
Okej, okay, jag har en hel näve nu.
Okej, okay, bra. Nu kör vi. Jag har fått upp typ all information om det här fallet från... Jag tror verkligen att man hör det i... Man hör det i snacksa i fjärran. Nu är det bara att Anna hör ett chips i munnen som hon sakta låter lösas upp, tror jag.
Okej.
Okej, nu kör vi. Jag har fått det mesta av det här från Beyond...
Får jag lägga tillbaka då?
Ja, du får det. Så tar vi en paus sen i mellanfallen. Jag har fått det mesta från det här, om det här fallet från Beyond the Headlines. Finns på YouTube, kommer länka. Och även från en podcast som heter Crime in Color. Som
jag igen. Upptäckte. Du har lyssnat på någon sån också.
Och det är ju en podd som specifikt berättar om people of color in true crime.
Yes.
Vilket vi ju alla vet. Om man ser till vilka fall som beskrivs så är det ju typ nästan bara vita som offer och förövare som har stort utrymme i media. Framförallt vita offer. Men nu har jag bara lyssnat på några avsnitt. Superbra podd.
Jättebra.
Okej. Okay. Så Nedra Nettie Nance växte upp i Bridgeport, Connecticut med sin mamma Anna Guerra. Det är verkligen... Jag bara... David Guerra. Ann Guerra, men kallas för Ann Petway.
Och du sa så coolt mjukt det, så jag trodde du har mjukt T, så jag trodde du sa Guerra, men det var så Guetta.
Guetta.
Guerra.
Guerra. Ann Guetta. Ann Petway, kallas för Ann, kommer kalla henne för det. Och en 10 år yngre halvbror, hon har aldrig då, hade aldrig träffat sin pappa. Och pappan var då missbrukare och langare. Men familjen Petway var liksom som så här en enda liksom superstor familj. Så att det var inte typ att den här familjen var liksom särskilt isolerad som ensam familj. Du fattar vad jag menar.
Ja. Gud, jag förstår precis.
Bra. Och de flesta från den här familjen Petway bor då i Bridgeport. Du vet, så här, man kunde inte gå ner för gatan utan att träffa typ en moster eller heja på en kusin eller du vet sådär.
Jag förstår precis.
Anna gjorde precis den diskretaste lilla turen, snusturen som det heter. Okej. Okay. Hon var liksom något av en underhållare. Alltså hon gjorde så här lite framträdanden och sånt på liksom de här släktträffarna och sjöng och dansade.
Så ålder på henne igen.
Men hon är född 87.
Okej. Okay.
Men förutom det, så det finns, verkar finnas liksom två delar av det. För delvis så säger de så här, hon gjorde det här, men i övrigt så var hon ganska tillbakadragen och liksom höll sig för sig själv och typ gillade att läsa och skriva dikter typ. Så Anne då, hennes mamma, hade typ en del problem under Nerys uppväxt, och hon greps och döms ett par gånger för lite så olika typer av brott, bland annat drogrelaterade, men också för någon slags bedrägeribrott tror jag. Så inte våldsamma, men det finns ett par liksom convictions under Nettis uppväxt. Men grejen är att Nettie märker typ inte riktigt av det. För att hon bor en del, alltså delvis för att typ hela familjen tar väldigt stort ansvar, men också för att hon bor ganska mycket hos sin mormor under sin uppväxt. Och det gör hon och ganska många andra av hennes kusiner i olika perioder, för att mormor bor i ett bättre skoldistrikt. Så de skrivs där och bor hos henne för att kunna gå i skolan, för att få bättre utbildning liksom. All in all, typ en ganska liksom en så här bra uppväxt liksom, med mycket typ a lot of love. Det var inte perfekt, men du vet, vem är det nu för tiden. Hon har liksom en så stark familjerelation till sig, och man tar hand om varandra. Men trots det så känner Nerry alltid att det var något som inte riktigt stämde. Och hon tyckte inte att hon var lik sin mamma eller sin bror. Men du vet, samtidigt så var det typ så här att hon bara, det är nog för att jag är lik min pappa som jag aldrig har träffat. Mm. Liksom. Och hon tog också upp det här med andra typ familjemedlemmar, och de var så här, ah, fast vi är ju ganska olika varandra, och du vet liksom, alltså, folk i släkten såg ganska liksom varierande ut typ. Men hon känner typ ändå så här, det är något som liksom skaver trots det.
Har hon blivit stulen som liten?
Anna. Sluta försöka gissa saker.
Okay.
2005, när Nerry var 16 år gammal, så blir hon gravid. Och hon var förstås liksom så här orolig, men samtidigt superglad för det. Hon var tillsammans med barnets pappa och de var så här superkära. Hon såg fram emot att bli mamma fastän hon var ung liksom. Men hon behöver då skaffa en sjukvårdsförsäkring nu då när hon liksom ska ha det här barnet, och ber då sin mamma om sitt födelseattest. Och Anne säger då, hon bara, men jag kan fixa den försäkringen åt dig, typ, du bara, tänk inte på det, jag löser det. Men veckorna så här går och inget händer, så till slut så känner sig när det är så här rastlös, så bara, nu vill jag lösa det här. Så hon börjar liksom rota bland sin mammas grejer. Och där hittar hon sitt födelseattest och går då med det till var man nu skaffar
försäkringskassan typ.
Nej, ja, fast det är inte privata inte. Och sånt. Ja. Men hon går i alla fall dit, tar med sig det, och där tar man emot hennes dokument och påbörjar processen innan personen bara, du borde gå härifrån nu, för annars så kommer du bli gripen. Och hon bara, vad menar du typ? Men du har ju tagit med ditt förfalskat dokument hit.
Nej.
Så du måste gå härifrån nu. Hon bara, går hem till sin mamma och så här, what the fuck? Vad är grejen liksom? Och när hon gör det så bryter då hennes mamma ihop och bara berättar då vem som är hennes riktiga mamma.
Mm-hmm.
Eller hennes biologiska mamma. Och hon berättar då att hon bara, nej, du är inte min dotter, eller du är min dotter, men du är inte min biologiska dotter. Utan din biologiska mamma var en ung kvinna med missbruksproblem som hade fött henne och sen lämnat henne hos Anne och sen dragit.
Okej.
När hon var jätteliten liksom. Och då har Anne bestämt sig för att ta hand om henne som liksom sitt eget barn. Mm. Och grejen är att det här är typ en nyhet för den här familjen också. För att då, de hade ju också hela tiden trott att Anne var då, eller att när det var Annes barn.
Men hade hon inte varit, hon måste ju varit gravid.
Men det som var grejen var att hon hade typ sagt, hon bara, nu jag är gravid. Mm. Och hon hade varit gravid, trodde de liksom. Mm. Och sen hade hon försvunnit iväg, bott i en annan stad ett tag. Mm. Och sen kom hon tillbaka några månader senare och då hade hon med sitt litet barn.
Ah, okay.
Och sen hade hon bara varit så här, det här är mitt barn.
Mm.
Så i och med det så börjar då Nerry söka efter sitt så här förflutna liksom, efter sina biologiska föräldrar. Och hon går till myndigheterna och bara, jag vill att ni hjälper mig att hitta min mamma. Och också säkert för att försöka, hon har ingen dokument på att hon har fötts. Liksom.
Nej.
Men det enda de gör är att de bekräftar med hjälp av DNA att Anne inte är hennes mamma.
Mm. Instegsfråga. I Sverige, har man liksom ett födelseattest, eller är det ens pass som är det?
Fast man har ju någon sån
där stålplattan man får ha.
Inte det i militären.
Jo, men du har väl en sån också?
Nej, det tror jag.
Jag har en sån.
Mina föräldrar har säkert slängt den. Mm. Men jag känner dem rätt. Däremot har jag min pappas sån någonstans. Mm. Men man får ju en sån när man liksom intygar föräldraskap och sånt.
Just det, ja. Det kanske är något sånt. Ja,
ja, exakt. Okej. Okay. De säger då så här, ah, vi kan hjälpa dig. Eller nej, det här stämmer. Du, det här är inte din, din mamma är inte, eller din mamma är inte din biologiska mamma. Mm. Men hon bara, okej, okay, men kan ni hjälpa mig att hitta min biologiska mamma då? Men nu när ni har så DNA kan ni söka typ. De bara, that's TV stuff.
Mm. Så hon bara, I'm heading to
Hollywood. nej, men så de kan liksom inte göra någonting. Så det enda hon vet nu är liksom att så här, jag känner ingen av mina biologiska föräldrar. Det är liksom det enda typ. Och även om så här, när familjen fortfarande verkligen är, alltså familjen Petway fortfarande verkligen är hennes familj, mm. så är hon så här, hon känner sig nog typ rotlös och vill liksom fortsätta söka efter sin biologiska mamma. Och jag tror att det påverkar liksom, påverkas då väldigt mycket av att hon ska få sin egen dotter liksom. Mm. Så problemet är då att hennes mamma ger en uppgift. Hon bara, du föddes på det här sjukhuset det här datumet, men det är inga barn som har fötts de dagarna. Alltså du vet, det, liksom, det finns Nej. Ingenting att gå på överhuvudtaget. Så hon sitter liksom fast typ. När det föddes sitt barn då och de flyttar till Atlanta där när de börjar jobba som frisör, och i Atlanta bor liksom fler från Petway-familjen. Mm. De verkar vara så jävla många. Ja, verkligen. Mm. Och däribland bor då en moster där, och en dag typ så hon bara ber sin moster om hjälp. Kan du hjälpa mig att försöka hitta mina biologiska föräldrar liksom. Och hon börjar då leta på sidor för försvunna barn. Mm. Alltså hon letar ju verkligen överallt, mm. men bland annat det. Och en dag när hon är 23 år gammal, så hennes dotter är alltså typ 6. Mm. Så det har ju liksom pågått länge. Så, nu ska vi se, 23, vad är det då? 2010. Mm. Och hon fick ju reda på, ja men exakt, hon fick ju reda på att hon inte var 6 år tidigare. Så det är ju liksom, det är ju sjukt lång tid. Så hon börjar leta på de här sidorna, och när hon är 23 hamnar då hon då på National Center for Missing and Exploited Children's hemsida. Och där får hon syn på en bebisbild och reagerar då på, bild, på hur likt barnet är hennes egna bebisbilder. Mm. Och hon visar dem för sin moster och bara, mostern bara, ja det där är typ extremt lik dig liksom. Hon är också väldigt lik Nettis dotter när hon var liten. Och så har man gjort en sån där, du vet, bild när man visar hur hon skulle se ut idag. Mm. Och även den är rätt lik liksom.
Gud vad sjukt.
Så att hon har då, eller du vet, jag tänker bara sitta att man bara, är jag försvunnen? Eller du vet, så här, det blir, alltså, måste ha varit en extremt surrealistisk upplevelse. Och hon känner liksom väldigt starkt som att det där måste vara jag. Mm. Och hon ringer då de här Center for Missing and Exploited Children's hotline, och de börjar typ en utredning.
Okej.
Okay. Så låt oss då prata om det här barnet på bilden. Carolina White föddes den 15 juli 1987 i New York, och hon var dotter till Joy White och Carl Tyson. Och de var väldigt unga föräldrar. Joy var bara 16, men hon var liksom, jag menar också som nett, när det är verkligen så här, såg fram emot att få barn liksom. Hon var deras första barn. Så man kan ju inte liksom ens börja fatta vilken total panik de måste ha känt när hon 19 dagar gammal fick hög feber.
Nej.
Och de åkte då till sjukhus med henne och till Harlem Hospital Center. Dit kommer de den 4 augusti där man konstaterar att hon har 40 graders feber. Och att det beror på att hon har fått i sig, jag förstår det som att det är, alltså hon har på något sätt fått i sig vätskor under sin förlossning. Mm. Ja, men någon slags fostervätska antar jag att det är liksom. Och har då fått en infektion i kroppen. Mm. Så hon är liksom sjuk, men man vet vad anledningen är och sådär. Och de har ju liksom total panik, Joy och Carl. De sitter i väntrummet och liksom är helt otröstliga. Alltså, fan vad hemskt.
Så jävla hemskt.
Men typ sjukvårdspersonalen är så väldigt snäll och förstående, och det är typ en sköterska som är så supersnäll, som bara tar hand om dem och verkligen så hänger med dem i väntrummet och försöker lugna ner dem. Och snart säger de typ så här, ni kan åka hem och vila över natten, hon kommer vara kvar här, det är ingen fara, och så kan ni komma hit imorgon, få se till att vila och byta om och liksom så där. Så de gör det liksom, de åker hem, byter om och så sover de. Men mitt i natten, eller liksom väldigt tidigt i morgonen, så väcks de av att det står poliser utanför deras dörr. Och de bara, vad har hänt Carolina typ? Och polisen bara, någon har tagit henne.
Fy fan, vilken mardröm.
Så någon gång runt två den natten har någon då tagit ut, alltså liksom droppet ur Carolina och tagit med henne därifrån. Sjukhuset har för övervakningskameror, men de funkar inte.
Åh, vad fan.
Det finns liksom ingenting att gå på. Men efter ett tag typ så får Joy och Carl bara så här, den där sköterskan som typ var med oss så mycket. Var det inte något som var lite konstigt? Alltså du vet, lite grann så liksom. Och snart kommer det att visa sig att den här kvinnan var inte alls sköterska.
Men gud vad konstigt.
Utan hon var en person som antagligen hade liksom fått tag på sjuksköterskekläder där och gått runt i sjukhuset i typ tre veckor. Och mycket runt liksom så här barnavdelningen typ. De anhöriga...
Att hon inte liksom... Att ingen reagerade på det.
De anhöriga trodde att hon var sjuksköterska. Mm. De som jobbade där trodde att hon var anhörig. Jag vet inte
det
riktigt.
Var konstigt.
Som hade klätt sig appropriate for occasion. Men så tre veckor.
Shit, vad sjukt.
Men jag tänkte, du vet, fatta liksom så här, underbemannade total jävla, alltså så. Men det, ja, det är så jävla jävla mardröm. Och vakten har då sett en kvinna lämna sjukhuset strax efter klockan två, men har liksom inte sett ett barn med henne. Men grejen är att hon hade ganska så här bylsiga kläder och var typ lite större. Mm. Så de trodde att hon kanske liksom hade gömt barnet i liksom sin klänning på något sätt liksom. Så utifrån det vittnesmålet och beskrivningen som Carl och Joy och även andra personer som har stött på henne, så tar man då fram en fantombild. Och det leder till att man griper en kvinna som helt enkelt så här var lik den bilden. Mm. Men hon har ett alibi, så att hon släpps. Så trots att man, du vet, så här, distribuerar flyers i hela stan, myndigheterna går ut med en belöning på $10,000, alltså till den som kommer värdefull information, och Joy och Carl är ute i media, alltså du vet, varenda chans de får. Mm. Så pratar de om sitt barn liksom och visar bilder och sådär. Men ingenting leder någonstans. Ett år senare så gör Joy och Carl slut och båda två liksom träffar nya partners och liksom skaffar nya barn. Mm. Men och de stämmer också sjukhuset rimligt och får $750,000.
Oj.
Men de glömmer ju liksom aldrig det här barnet som försvann, såklart. Och Joy säger typ långt senare i en intervju att hon bara, jag vaknar varje dag och tänker på Carolina. 23 år måste de vänta innan en person då, som numera kallas Nelly, ringer och bara, hi mom. Och de säger då att så här, vi kände direkt att det var rätt. Liksom. Mm. Och i januari 2011 så bekräftar då DNA-test att Nadri Netta Pettway är Carolina White. Och senare samma år så träffas de för första gången. Sen då i augusti 87.
Shit,
alltså det var så helt sjukt. Men det är Netty som hon då fortfarande föredrar att kallas, för att hon säger så här, Carolina gav hennes, alltså ett namn som hennes biologiska föräldrar gav henne. Mm. Nadra är det som namnet som Anne gav henne. Mm. Men Netty, hon säger, hon bara, det har jag gett mig själv.
Typ. Ah, okay.
Så att hon fortsätter kallas det. Hon, alltså det hon inte har liksom processat, vilket är helt förståeligt, när hon har inlett den här liksom, men processen, är att hennes mamma kunde ha gjort något brottsligt.
Nej, så sjukt.
Så att nu är det ju plötsligt så att hennes mamma är anklagad för kidnappning liksom. Och blir ju efterlyst. Och först verkar det som att Anne flyr från polisen, men i själva verket så vill hon bara lämna Nerys yngre bror till typ sin familj. Mm. Och sen så lämnar hon över sig.
Shit, vad sjukt.
Så under utredningen berättar Anne då att hon har kidnappat Nery efter att ha fått flera missfall på kort tid.
Mm.
Alltså så här. Fruktansvärt sorgligt. Och hon har då helt enkelt varit typ livrädd att inte kunna få barn. Alltså det känns som att hon har varit i något slags totalt psykotiskt tillstånd helt enkelt. Och jag försöker inte försvara det hon gjorde, nej, förstås. Men
hon mådde ju uppenbarligen inte bra.
Nej, och det är fruktansvärt sorgligt åt så många olika håll här. Jag har också hört att hon gjorde det hon gjorde för att, alltså, mannen hon levde med, som hon då varit gravid med, hon hoppades att om hon födde deras barn, inom citationstecken, så skulle han stanna med henne.
Okay.
Hör häpna. Det gjorde han inte.
Nej.
Okej. Okay. Anne erkänner då vad hon har gjort i rättegången, och i juli 1992 så döms hon till 12 års fängelse. Och vägen liksom tillbaka blir ju, jag menar, vidrig för Nedi, Joy och Carl, men alltså För Joy och Carly är ju liksom bara super, super glada att deras barn är tillbaka. Mm. Men Neri har ju så här super, alltså det är ju extremt komplext typ att det är så här, okej, min mamma har gjort det här. Mm. Men jag är också så här supernöjd med hur hon har uppfostrat mig. Hon har verkligen uppfostrat mig som sin egen. Alltid tagit hand om mig. Jag älskar hela min familj. Jag känner inte de här personerna som plötsligt, alltså du vet, det är liksom så extremt mycket spretiga känslor typ. Och samtidigt som hon då träffar dem igen första gången, så kommer typ en del artiklar ut som handlar där de säger, där det framstår som att Neri har haft en jättevidrig barndom, att hon har blivit misshandlad och sånt. Och det verkar då som att Joy är liksom källan till det.
Okay.
Och Neri håller ju inte alls med om det. Alltså så här, ja, hennes mamma hade problem och liksom så, men du vet, så det blir en konflikt sinsemellan där. Och när det vittnar också i rättegången till liksom sin mammas fördel. Så det är liksom, du vet, det är så jävla snurrigt rent känslomässigt. Och det blir också ett bråk som handlar om att så här, någon advokat säger till Neri att typ, du borde kolla om inte de har några pengar kvar från den här uppgörelsen de gjorde med sjukhuset. Och de hade också någon trust fund som var så här, om Carolina skulle hittas innan hon fyllde 21 så skulle hon få pengar. Men nu hittas, alltså du vet, det var liksom så att det blev så här super super infekterat. Och det är i den här Beyond the Headline, så har de alltså träffats en gång och sen har det gått skitlång tid utan att de har träffats igen. Så det är liksom, ja,
det blev inte helt
snurrigt
bra.
Typ. Men efter rättegången har Neri sagt då att bråket kring pengarna, så här, det var bara ett missförstånd. Liksom. Det var inte så det var. Och att de typ hade kommit vidare i sin relation. Men hur de har det nu vet jag inte riktigt. Det känns också som att man verkligen hoppas för deras skull att de kanske typ får lite utrymme att typ prata med varandra utanför så, media och total kaos. Så det där var kidnappningen av little baby Carolina White.
Det där är så...
Och det var typ den första i New York. Liksom sån. Det finns ju några sådana fall när just... det är nästan alltid kvinnor som kidnappar liksom barn från... Det är superovanligt förstås. Från sjukhus. Och det som är tydligen att de planerade på så sätt att de liksom så här löser allting och håller sig på sjukhuset, men det är tydligen väldigt ovanligt att man planerar vilket barn man ska ta utan att det handlar bara om möjlighet liksom. Och att det ofta är då barn som, eller föräldrar, kvinnor som kanske typ har gått igenom med missfall och liksom haft problem.
Så super ofrivillig barnlöshet.
Exakt, precis.
Gud vad sorgligt. Alltså så sorgligt på så många olika sätt verkligen.
Ja, och det är så, jag vet. Och jag vet.
Men och så här... undrar man hur hon tänker, Nettie. Alltså bara, tänk om jag inte hade börjat det här, då hade jag liksom inte haft...
Hade min mamma inte varit sjuk eller i fängelse, men samtidigt hade jag inte haft den här grejen. Alltså det måste vara, man hoppas verkligen att hon har fått rejält med terapi.
Och att hon liksom kommer till ro med det som har hänt.
Ja, och att typ så här, hennes mamma är inte våldsam. Hon åkte in 2012, hon var typ 50 år gammal. Och också det, nej det är...
Jobbigt.
Vet du vad det är? Snårigt.
Det är snårigt.
Det är
riktigt absolut
snårigt.
Tack.
Varsågod.
Det här är då ett tips. Och det finns också ett jättebra, såklart, casefile-omsnitt om det här. Som är typ 2 år gammalt. Du har säkert hört det.
Men också, de är alltid så långa. Också det är gamla.
Det är super mycket. Det casefile-avsnittet är ju såklart jättebra, för det är ju alla de avsnitten. Och mycket mer detaljerat än vad jag kommer göra nu. Så att det kan man lyssna på. Och det finns...
Men. Du kommer vara så mycket härligare.
Tack
snälla. Än vad han är. Konstiga grejer med casefile är att han är anonym.
Ja, man vet inte om det är.
Nej, men ändå vet man typ att han bara, I like to brush my teeth with this toothbrush.
Och jag tänker alltid på mig själv när han gör den reklamen. För jag har ju också en eltandborste.
Och det har jag med.
Och jag skulle också vilja ha en prenumeration på
eltandborsthuvuden. Gud ja.
Finns säkert någonting i Sverige, jag har bara inte kollat upp det.
Nej, sponsra oss.
Ja. Jag har en Oral Brown. Heter det? Oral B.
Jag vet inte. Skitsamma.
För det här är också ett australiensiskt fall.
Är det lika fuckat som de australienska fallen brukar vara? Eller?
Typ. Precis. Det här är ett trist fall. Det måste säga.
Klassiskt trist.
Okej. Anita Lynch föddes i Sydney den 2 november 1959. Och hon hade två föräldrar som hette Gary, hennes pappa. Och han arbetade inom Royal Australian Air Force. Och hennes mamma Grace var sjuksyra. de tre, alltså Anita och mamma och pappa och hennes bror, som jag inte har något namn på, var en så här vanlig medelklassfamilj som bodde i en förort i Sydney. Anita var en trevlig, omtyckt och snygg tjej. Hon, när hon var tonåring så höll hon på med skönhetstävlingar. Och hon vann bland annat Miss Western Suburbs skönhetstävling som 20-åring.
Jag tycker alltid de är roliga när de blir väldigt specifika. Att det är typ så här, the two blocks left of the railroad station.
Exakt. Precis.
Ja.
Och efter det så var det så här att man bara, hon hade en lovande modellkarriär framför sig om hon ville.
Mm.
Men hon var liksom inte, det räckte inte för henne att bara vara snygg, utan hon var så här en väldigt god människa. Så hon bestämde sig för att gå i sin mammas fotspår och utbilda sig till sjuksyster, sjuksköterska. Hon beskrivs av vänner och kollegor som att en blindtarm var inte bara en blindtarm för henne, utan och ett armbrott var inte bara ett armbrott, utan bakom varje,
hon såg människan.
Exakt.
Jag fattar. Men det var då med blindtarmen.
Men det var så roligt beskrivet att det var så här, en blindtarm var inte bara en blindtarm.
Det kunde lika gärna bli en snygg handväska om man stretchar den lite.
Eller ett korvskinn.
Med ett korvfodral. Hon var inne på så återbruk.
Exakt. När hon var 23 år gammal så gifte hon sig med sin pojkvän John, som även han var sjuksköterska.
Mm.
Och de hade träffats liksom, om det var i skolan eller på jobbet, och han var helt så här, tagen av henne och tyckte att hon var liksom way beyond hisslig. Du vet, och när vi hör att hon var skönhetsdrottning så blev han ju ännu mer såhär, det där kommer jag aldrig få.
Just det, för att man bara också,
allt går på utseende.
Ja, verkligen. Och man bara, nej, men den här personens värde, hon har ju krona hemma.
Exakt, mm. Men det hade man ju själv också blivit intimidated av, om man dejtade någon som hade krona. Skönhetsdrottning?
Uh-huh.
Nej, jag är Lucia, ex-Lucia. Det är väl nästan samma sak.
Det är ju det.
Mm. Djurgårdens Lucia 2010.
Ursäkta, på riktigt.
Vad visste du inte?
Finns
om
det bilder på det här?
inte som jag vill se. Men ja, alltså, det var ju väldigt litet. Det var inte så att det var Skansens Lucia. Då kan man tala stort.
Jag måste kolla om jag hittar något på det i vårt sånt mediearkiv sen. Som vi har på jobbet.
Mm, det
kanske någon skrivit i det, som vi på Djurgården. Någonting.
Kanske.
Vad fin du var.
Men jag var i alla fall inte någon skönhetsdrottning som hade vunnit Miss Western Suburbs pageant. Men jag hade kunnat vara.
Men din krona var av ljus.
Precis.
Mm. Ja.
Men han liksom tar mod till sig, bjuder ut henne och de dejtar och de blir kära liksom. De gifte sig och sen reste de jättemycket, för de var ju fortfarande väldigt unga. Hon var 23 och han var 26. Så de reste runt i Europa och så här, levde livet lite grann. Men sen så kom de hem tillbaka till Australien för att liksom landa där 1985. Och då hade äktenskapet börjat knaka. De hade till exempel, hon hade fått missfall. Och han, båda hade varit jätteglada att de skulle få barn. Men när hon fick missfall så var det typ att hon bara, men jag är fortfarande så ung, jag är typ inte redo. Och han, nej, ville verkligen starta familj. Och så här. Så
det var på lite olika platser.
Exakt. Så de skilde sig. Men liksom på vad det verkar som väldigt goda grunder ändå. Eller liksom, de var vänner. Och han flyttade in till sina föräldrar och hon flyttade in hos sina föräldrar i Blacktown, som är då en förort till Sydney. För att hon liksom skulle komma på fötter igen typ. Och då började hon arbeta på Sydney Hospital, som då ligger inne i Sydney. Så hon pendlade mellan Blacktown och Sydney dagligen med tåg.
Mm.
Och det var där hon då såg en människa bakom varje blindtarm. Men en kväll 1986, den 2 februari, så var hon och två vänner ute efter jobbet. Och de gick ut och köpte med sig lite vin och satte sig på en restaurang och typ hade en after work eller en middag. Och så här. Och det tycker jag är så trevligt, för att man får ju ha så här bring your own vin på restaurang i Australien.
Wow.
Det är så himla härligt. Och det gjorde de då. Men eftersom de skulle jobba dagen efter så bestämde de sig för att så här avrunda ganska tidigt. Så redan innan klockan 9 så bröt de upp. Och Anitas kollega Linn körde, eller hon hade kört dit, så hon var så här, ska jag bara droppa dig vid tåget liksom, så slipper du gå själv. Hon bara, ja, gärna, och så kör de till tågstationen och så sitter de och pratar lite och bara, vi ses imorgon, och sen så tar Anita tåget. Och det är då sista gången som Anita syns i livet av någon som hon känner. För vanligtvis så brukade Anita ta tåget hem och ringa till sin pappa som kom och hämtade henne med bilen vid tågstationen, för det var liksom en liten promenad hem. Men den här kvällen så gjorde hon inte det.
Så hon ringde aldrig?
Hon ringde aldrig liksom. Och hennes mamma och pappa blev liksom, på morgonen, de tänkte inte så mycket på det. För att hon var ju liksom en vuxen kvinna och ibland så sov hon över hos vänner. Och då, så de först fick inte, liksom, tänkte inte bara, hon har väl sovit någon annanstans. Men så dagen efter då, så dyker hon inte heller upp på jobbet. Och då är de bara så här, okej, men hon är en... hon skulle aldrig göra det. Liksom, hon skulle sjuka, alltså hon skulle ha hört av sig. Så då får de ju lite panik och kontaktar polisen och anmäler henne försvunnen.
Mm.
Två dagar senare, efter att hon har liksom lämnats på tågstationen, dagen efter man upptäckt att hon är försvunnen, så... är en bonde som bor i närheten som är typ så här ute, och så ser han att så här, hans kor beter sig konstigt på en åker typ, eller på en hage.
De spelar kubb.
Så jäkla konstigt. När de cyklar.
They're acting strange again.
Kul att du skämtar om det här superallvarliga nu.
Nej, förlåt. Jag skämtar om korna, inte om det hemska.
Nej, jag vet. Men de beter sig konstigt. De står typ så här runt i typ någon slags konstig, du vet, cirkel runt någonting så här, och jätte liksom fokuserade på någonting i mitten. Så han är typ bara så här, okej, det här är lite strange. Jag måste se vad det är som har hänt liksom. Så när han kommer fram till kossorna så ser han då en död naken kvinna. Så han hoppar upp på sin motorcykel och racear hem och ringer polisen som såklart genast kommer dit. Och de så här förhör bonden och de typ hittar så här en ring på den här kvinnan som de tar med sig och sådär. Och ganska snabbt så kan de då identifiera med hjälp av den här missing person-rapporten att det är Anita som... är där, dödad kvinna där på platsen. Och Anita har då blivit misshandlad och hon har blivit våldtagen och till slut har hon blivit mördad. Så hon har verkligen alltså haft ett så här hemskt öde som hon har mött. Och den första personen som kanske av naturliga skäl, jag vet inte, men som de misstänker är då John, Anitas exman. Yeah. För tydligen så hade han så här verkligen velat ha henne tillbaka och liksom vänner var lite så här, ja, men han
det är något som
det är något som inte liksom stämmer. Och när de har förhört honom så är ju han typ helt i, alltså när han får höra det här så typ rasar hela hans värld liksom, eller han är i världens dimma. Så de, som jag fattar det, så när de har förhört honom någon gång så säger han typ så här, jag antar att jag typ måste ha gjort det. Men det har han inte, för att han har ett alibi, han tar till, vet, han bara nej, alltså han, men
han
har
blir, han liksom tappar helt verkligheten faktiskt igen.
Så att han avskrivs för att det är liksom, det kan inte vara han.
Nej.
Och efter det så inleds ju då en superomfattande polisutredning och mordet på Anita upprörde liksom, engagerade typ hela Australien, för att det var ju så här, ja, men en ung snygg kvinna som typ har blivit mördad. Och New South Wales, som Sydney och Blacktown ligger i, de erbjöd en belöning på $50,000 till den som kunde så här, komma med någon slags information som kunde leda till att liksom, fallet, mordet kunde lösas. Och det här är så jävla hemskt. En programledare, det här gjorde också att folk blev så här, sjukt upprörda. För en programledare för ett så här, känt radioprogram läste upp hela Anitas obduktionsrapport i hans radioprogram. Så vad jävla stört. Och han menar då så här, det här är någonting som allmänheten behöver få veta.
Nej,
vilket ju är så jävla skevt.
Det behöver inte allmänheten få veta alls.
Så det blev ju
gud.
Så jävla vidrigt. Det är så jävla vidrigt.
Fy fan.
Och polisen gjorde så här reenactments, typ där de lät en polis klä sig i liknande kläder som Anita hade. Hon hade inte kläder på sig när hon hittades. Så att de fick liksom utgå från vittnesmål. Så den här personen fick så här åka vid tåget och typ så här göra allting som de trodde att Anita hade gjort också för så här trigga vittnens minnen och sånt där. För hon, polisen då påminde om Anita utseendemässigt. Och så.
Hade de hittat hennes kläder?
Nej.
Nej.
Och det kommer in tips då om saker som inte, att det finns ingen som direkt kan säga så här, ja jag såg henne på tåget eller jag såg henne här och där. Men det kommer in tips om saker som har skett samma kväll som Anita försvann, som då ska man så här leda till att man till slut kommer komma fram till någonting.
Mm.
För typ en halvtimme efter att hon har hoppat på tåget, eller liksom det, ja, ungefär en halvtimme efter hon har hoppat på tåget, eller om det är efter hon har kommit fram, så hör två tonåringar sitter hemma, ett syskonpar, och så hör de ett skrik utanför sitt hus. Så de typ rusar ut för att se vad som händer, och då ser de två män dra tag i en kvinna och så här släppa in henne i en bil medan hon liksom skriker och gör så här motstånd. Och den här killen är 13 och systern är 14 tror jag, så att de är ganska unga, men den här killen försöker springa efter i alla fall men lyckas såklart inte för bilen bränner iväg. Och precis då så kommer deras storebror hem och de bara, gud du måste göra någonting typ, det var den här bilen körde iväg med en kvinna och det är en vit gammal bil. Och samtidigt ser en granne på andra sidan gatan som också har sett den här bilen bränna iväg som kan säga att det är en bil av modellen Holden som har tagit kvinnan. Så den här brorsan åker, den äldsta brorsan åker då iväg och så här bara ska se om han kan se bilen. De ringer polisen och de gör allting så här.
Bra!
Och så han åker och såklart hittar han ingenting, men han åker in på typ en så här Lover's Lane som är känd som, bara för att se, för att han tänkte så här, de kanske har tagit dit henne.
Fan vad mycket obehagliga saker det känns skett på sådana.
Så läskigt.
Yeah. Inte bara dåligt sex.
Precis. Och där står en vit Holden. Och så han typ så här lyser i den, och, men den är tom. Så han åker hem liksom, och fortsätter prata med polisen och så här. Jo, precis. För att den här tiden passar ihop, när de har hört skriket passar ihop när man tänker att så här, okej, Lin släppte henne vid tågstationen typ 2045. Då har hon antagligen tagit tåget som gick 2050. Och eftersom det var, hennes pappa säger att hon skulle inte ha tagit taxi, framförallt inte för det var så här en varm, härlig kväll. Så antagligen har hon gått och då borde hon ha varit framme vid det här huset den här tiden.
Just det.
Och det som också är så jävla otur, för att hon ringde ju då inte sin pappa som hon brukade göra. Och det man kunde då liksom backtracka, det här var ju bara två dagar senare. Eller hur många dagar senare, det här vet jag inte för sig. Men det här är ju kort efter i alla fall. Var att alla 12 telefonkiosker vid stationen var vandaliserade den kvällen när hon kom fram. Så att alla var ur funktion, som kunde inte ringa. Och om det var samma dag eller samma veva, de började i alla fall titta polisen på om de har fått in någon anmälan om en sån här stulen bil som matchar den här beskrivningen.
Just det.
Och det har de fått. Och det är också någon som ringer in och tipsar polisen om så här, jag tror jag vet vilka som har stulit den här bilen.
Okay.
Och tipsaren då tycker att polisen ska titta närmare på ett gäng killar. Och de här killarna är då John Travers, som då var typ 18 år. Han är en super bad boy. Inte någon slags cool bemärkelse. Utan han verkar vara ett riktigt jävla as verkligen. Och han var liksom lite så här ledare i ett killgäng. Och han hade växt upp under så här väldigt fattiga förhållanden med så här unga föräldrar och 7 syskon. Och han hade tidigt börjat dricka och så han hade liksom problem med både alkohol och droger. Och 1981 så lämnade pappan familjen och då var han typ ganska ung. Liksom. Så att han hade fått något uppdrag liksom om att försörja familjen. Och eftersom det är sjukt svårt att försörja 8 personer, framförallt som typ så här 16-åring, så började han stjäla. Och då liksom, först stal han väl typ mest bara mat. Men Han utvecklades till att bli alltså, en fullständigt vidrig person. För innan de ens har börjat titta på honom för det här med Anita så har han våldtagit en kille under knivhot. Oh. Och han är liksom efterlyst för det.
Oh.
Och på sin 18-årsdag, och det här, alltså allting är ju hemskt, men det här är lite triggervarning, så har han köpt ett får.
Nej.
Som han först våldtar innan han tillagar fåret och äter det. Och sen så ska han ha typ så här satt upp fårhuvudet i sin trädgård typ. Så jävla vidrig människa. Den andra personen i det här gänget var en kille som hette Michael Murdoch, som också var typ 18 år. Och han var väl lite så här Johns andra hand, både i livet och typ i alla brott som han gjorde. Han såg så här jättemycket upp till han den här John.
Riktig följare.
Riktig följare. Och det verkar som att han typ gjorde det som han blev tillsagd. Och så här riktigt så här, flinig efterhängsen. Typ. Fast,
ja.
Och så var det tre bröder som var Michael Murphy. Och han var äldst av alla de här. Jag tror att han var typ så här, om de andra var runt 18, 19, 20 så var han typ 33, 34. Och vid tiden för Anitas mordet på Anita så hade han rymt ur fängelse ungefär en månad innan. Och okay. Då satt han inne för typ stöld, tror jag. Och han har suttit inne i omgångar innan och sådär. Och det här fängelsestraffet som han hade rymt från då var typ så här ett 10-årigt straff. Så det måste ändå ha varit en ganska serious shit som han hade gjort då, tänker jag. Gary Murphy, förlåt jag läste lite snabbt i mitt manus. Gary Murphy var då mellanbrorsan och han hade också haft så här problem med lagen. Och han hade så här väldigt stort intresse för bilar. Så att han hade liksom snott både en och två bilar i sina dagar. Och han var liksom känd för att vara ha ett jäkla humör som jag skrivit. Han var liksom en aggressiv person. Och det var det här jag började skratta åt, för jag skrev ut så här. Och så den yngsta brodern. Han var yngst. Jag har inte skrivit någon namn på honom. Jag har inte skrivit någon namn på honom. Men om jag minns rätt så tror jag han hette Lee. Eller Les.
Vi kallar honom för Junior.
Ja, precis. Han var den som hade så här allra värst temperament av de här brorsorna. Han var superaggressiv.
Om jag förstått rätt var han också yngst.
Han var yngst, ja. Precis. Den yngsta brorsan, han var yngst.
Ja.
Han var sjukt aggressiv och han har varit i någonting som heter Children's Court. Så att
oj,
alltså, du vet,
det låter
så verkligen
inte
barn,
var det barnrättegång.
Ja, så sjukt.
Det måste vara liksom, det är som juvenile court på i USA.
Men det hette Children's Court.
Det låter
jag
mycket grövre.
Som att han var typ 8.
Det låter också lite gulligt.
Men han hade då främst för olika stölder. Men ja. Så de började så titta närmare på de här killarna och bara okej, den här John Travers är känd för att ha kniv, han är efterlyst för de här sakerna, han har typ hängt ihop med de här killarna den här kvällen när hon försvann, låt oss typ gripa de här personerna. Så det gör de, och de alla fem grips under så här väldigt lugna former. John och jag tror en av Murphy-bröderna grips hemma hos John och de andra grips hemma hos Johns typ farbror.
Okay.
Så att de liksom hänger ihop i något så här. Ja. Och den yngsta brorsan var också ihop med John Travers syster.
Så det finns liksom connections åt massa olika håll.
Ja, exakt. Så alla fem grips och de blir liksom arresterade. Jag vet inte vad svenska ordet heter.
Gripna.
Ja,
häktade.
Häktade kanske det. För att de blev först intagna då för olika sorters bilstöldsbrott.
Ah.
Murphy-bröderna och Michael Murdoch släpps mot borgen först.
Mm.
Jo, för de hittar också en kniv hemma hos John Travers under hans säng. En blodig kniv.
Ja. Ah.
Så den börjar missa testa sådär. Men bröderna och den här Michael Murdoch, de släpps mot borgen, men de fortsätter liksom hålla koll på dem medan de behåller John Travers inne. Och han erkänner att han har stulit en bil, så därför kan de också hålla kvar honom.
Ja.
Och de börjar prata liksom och så här, de ställer lite frågor om eller innan de ställer frågor på om mordet på Anita, så utan ens ha nämnt henne så frågar de här kniven som de har hittat. Och då säger han så här bara, jag har inte dödat henne typ. Och då har de liksom inte ens nämnt henne eller nämnt någonting sådär. Men han svarar också, han typ säger bara weird.
Ja, jag tror att han är störig.
Riktigt vidrig person. så när han sitter i häktet så, ringer han en kompis som, eller det är hans farbrors eller morbrors flickvän. Hon kallas för Miss X. Hon är inte namngiven. Så han ringer en kompis eller till den här Miss X och så säger han så här, kan du komma med Sig? Och det gör hon. Och polisen då också tar det numret och så här, ringer upp Miss X då. Och polisen frågar henne då, så här, kan du tänka dig att hjälpa till med, vi tror att han har gjort det här, tror du att han skulle kunna ha gjort det? Och hon är så här, ja det är typ inte helt omöjligt att han har gjort det.
Så gud, tänk om någon skulle få den frågan, om man bara, tror du att Anna har mördat den här personen? Ja, det tror jag.
Jag går in med en wire. För det hon då gör när hon går med på att hjälpa till är att hon blir utrustad med mikrofon när hon ska gå och möta John.
Alltså min dröm.
Alltså så läskigt, jag skulle vara så rädd att bli upptäckt.
Jag hade varit så jävla osmooth. Jag bara, ha, mördat någon på sistone då.
Och att du inte har
lutat mig fram med mycket.
Och att du inte har BH på dig. Så det känns som det är svårt att fästa mikrofonen någonstans.
Det kommer ju bli en av den bröstvårtan, det som är säkert.
För man kan inte tejpa fast den, utan man måste alltid ha BH på sig när man ska bära wire.
Men vet du vad, om jag ska bära wire,
då har du BH på dig.
Så kan dagen. Jag vill bara säga det.
Okej, bra.
Om det är någon,
då vet vi.
Om det är en polis som lyssnar och som vill ha någon avlyssnad,
Karin,
jag
kan tänka mig,
jag äger BH, jag bara använder inte, men jag kan tänka att göra det för dig.
Okej, perfekt. Bra. Så bra annons.
Om du ska göra Allsång på Skansen,
då ska du absolut göra det här 100%. Jag kan vara referens.
Okej, bra. Tack.
Jag vet ju hur bra du är på att hantera mikrofon. Så typa fast den här.
Det är egentligen bara att vi tejpar fast den ena poddmicken mellan mina pattar och sen så går jag ut på stan.
En tredje patte. I alla fall. Så hon går in med dold mikrofon till John för att försöka få fram ett erkännande, vilket hon också får.
Ja, Miss X.
Miss X. Hon får också uppdrag att gå hem till Michael Murdoch, för hon känner ju dem i och med att de hänger så tajt, och försöka få honom erkänna. Och han typ erkänner också vad som har hänt. Och efter det så grips då alla för mordet på Anita. Och det som verkar ha hänt då, eller det som jag tolkar det som det har hänt, eftersom min engelska förståelse ibland brister. Nej, men de här fem killarna har varit ute och krökat eller har varit på fest den här kvällen. De ska också ha bestämt för att åka och köpa droger. Så de sätter sig i den här stulna bilen och åker. Men bilen är typ tom på bensin. Så de bara, fan, vi har ju inga pengar och varken tanka bilen för eller att köpa droger för.
Ja, men smart.
Låt oss hitta någon som vi kan råna. Ja. Och det här är också tvetydigt. Antingen så har de bara hittat Anita av en slump och liksom att tillfället gavs, eller så har de också, jag såg i en där dokumentär att de har typ bestämt sig i samma veva som de bestämmer sig för att de ska droger. Just så det. Säger de så här, men vi rånar någon som vi också kan våldta typ. Och en av dem ska också ha sagt typ så här, jag var inte där. Nu går jag händelsen i förväg. Så de ger sig ut och cruisar, och ganska snabbt så ser de då Anita som går ensam på gatan på väg hem från sitt tåg. Så de stannar bilen och då går John Travers och Michael Murdoch ut och drar in henne i bilen. Och väl inne i bilen så börjar de typ direkt klä av henne alla kläder. Och hon så här kämpar emot och de typ bara drar av henne kläderna.
Alltså de är också så många.
De är skräcken. Alltså bara sitta i en bil med fem killar får man panik av att tänka på. Men de kör då ner henne längs samma den här Lovers Road som Lovers Lane, där den här storebrorsan har varit på. Så att det är den bilen som han har sett, som de var i liksom. Så han var typ jättenära henne när det här hände. Så drar de ut henne i den här hagen och hon typ försöker göra jättemycket motstånd. Och väl ute där så våldtar de då henne. Alla har inte våldtagit henne, men innan de då till slut mördar henne. Och det är så hemskt allting, för att hon har tydligen så här jättemycket defense wounds och sånt där. Hon
fanns slaget för sitt liv liksom.
Verkligen. Och John Travers, det är han som har liksom han dödat henne slutgiltigt. Men de andra har ju verkligen, verkligen varit med. Och alla har inte våldtagit henne, som sagt. Och det är någon som säger typ så här, jag var bara där för typ sexet. Alltså,
man bara, nej, det är inte sex.
Nej. Det störde jag mig jättemycket på i en dokumentär som jag såg, att de pratade om våldtäkten som att de hade sex med henne.
Alltså,
jag blir så jävla arg på det.
Det är så extremt upprörande.
Och John Travers, han erkänner sig skyldig till mordet innan rättegången ens hinner börja. Mm. Så att han liksom...
Han är inte med under rättegången då? Eller?
Nej.
Nej.
För att han är ju då det som slutgiltigt dödar henne, är det som han, det är han som gör det.
Mm.
Och även om de andra liksom var högst delaktiga i att hon faktiskt dog, liksom, så är det han som gör det slutgiltiga. Och när han fick frågan om varför de hade gjort det, så var det typ att han bara, men vi var alla så himla fulla och hon hade ju sett liksom våra ansikten, så han bara gjorde det typ. Han hade frågat de andra, så här, ska jag döda henne? Och då hade de bara, ja men gör det typ. Och så hade han gjort det.
Fuck you. Alltså fan.
Så jävla jävla vidrigt. Så rättegången för de andra fyra pågick i 54 dagar innan de till slut, alla fem, dömdes för sexuellt övergrepp och mord. Och alla fem fick livstid plus extra tid utan chans till
frigivning.
Och John Travers sitter på något som heter Wellington Correctional Center, och han har suttit jättemånga gånger på isoleringsavdelningen för att han hamnar i bråk hela tiden.
Yeah.
Så han är sån riktig jävla bråkstake. Och 1996 så försökte han rymma under liksom någon transport mellan någonting och någonting. Men han lyckades inte med det, som tur var. Michael Murphy dog i år, i januari, av cancer. Men han satt också i fängelse för liksom fram tills hans död. Och han verkar inte ha varit lika bråkig, för att han var ju också liksom bara... Alltså, han var ju en vidrig person.
Men han, var ju en följare.
Liksom. Uh-huh. Mm. Så när han satt inne, så innan han dog, så pluggade han och arbetade liksom på båda de grejerna. Mm. De var ju också ganska unga när de åkte in. Alltså, han var ju... Ja.
Yeah.
Och Gary Murphy, som var den äldsta brorsan, tror jag att han var. En av bröderna i alla fall. Han sitter, alla sitter fortfarande inne, men den här Gary fick liksom, han verkar också ha haft lite problem. Han fick i somras så sjukt mycket stryk när han liksom av någon inne i fängelse. Så han fick liksom, alltså, verkligen illa däran och åka till fängelse, men han lever och sitter fortfarande inne. Nej, förlåt, det var Michael Murphy som dog. Det var den äldsta brorsan som dog.
I cancer.
Ja. Och Lee Murphy, som var den yngsta brorsan.
Det var han. Det var Lee.
Det var Lee. han har typ förbjudit att ha kontakt med andra fångar, för att han typ också är liksom bara...
De är...
Shitty. Och Michael Murdoch verkar bara vara typ en helt intetsägande figur i fängelse. Men han sitter fortfarande inne. Så jävla jävla hemskt. Och hennes föräldrar har ju bara levt med det här liksom, och i sorg hela sina liv. Och de har båda två gått bort. Och hennes pojkvän då, eller exman, just John, det. Han kunde typ inte riktigt återhämta sig efter, han typ fick jättemycket problem med droger, jättemycket problem med alkohol. Men jag tror att det var så att han liksom ändå hamnade på rätt sida till slut. Men han har typ sagt så här, att han vill bara dö, men han är typ för feg för att begå självmord. Alltså, vet så här, han verkligen, han bytte namn för att han typ trodde att det skulle hjälpa här, det. Så att det har varit, alla som runt omkring henne har såklart haft typ världens trauma.
Ja, för det är ju den där grejen som är så här, hur många fler offer det finns.
Exakt.
I ett liksom...
Så fan. Det var mordet på Anita Coppi.
Det var så jävla hemskt.
Ja, det är så otroligt hemskt.
Fan vad vidrigt. Åh gud.
Ha. Så det var veckans avsnitt av Mord mot mord.
Tack för det.
Tack för att ni lyssnade. Glöm inte att köpa biljetter till vår livepod.
Nej, det är för... Gör det nu bara.
Det ska bli roligt.
Det kommer bli så jävla skoj. Vi längtar efter att träffa er. Det ska bli så sjukt fett. Kom med i vår Facebookgrupp.
Ja, den är så himla härlig. Mord mot podcast.
Instagram, önska mig fall. Du heter att Sandell Anna, jag är att Karin Londe. Som sagt, önska fall från era hemstäder. Gamla fall, inte nya. Ja, vi vet vad som har hänt i de senaste åren.
Ja.
Men äldre än 2000, minst.
Hellre. Typ äldre än typ
1990. Eller 1990. vill vi att de ska vara.
Mm.
Och ja, bra. Hej.
Hej.